Hallå och välkomna tillbaka till soffan. Det var ett tag sedan minsann, det här var första avsnittet 2017. Så kan det gå när tiden går och andan inte riktigt faller på. I vilket fall så tänkte jag att vi idag skulle bege oss tillbaka till ett speciellt år. Jag har länge haft en idé om att göra en Batman-podd. Alltså ett avsnitt om Batman. Så tänkte jag lite sådär, men vad fan, den kom 89. Den som jag tycker är den riktiga Batman-filmen. Kan man göra någonting på det? Och det kan man nog. Men sen kom jag på 1989, det var väl ett rätt bra år med filmer. Jag minns ju att The Burbs kom då, En jävel till granne, som jag tycker är en av världens bästa filmer. Där kanske var någon mer. Så jag gick in på IMDb och kollade filmåret 1989. Herregud. Alltså det är ju ett, ja. 80-talet är ju fantastiskt att ha växt upp på filmmässigt eftersom alla de bra filmerna gjordes då. Men 89 speciellt smäckte ju in så fruktansvärt många av de filmerna som jag lever efter, tänkte jag säga. Så istället för att göra en special Batman-special så blev det en filmspecial om året 1989 som jag ser det. Och det var nu inte orolig, utan jo då, jag kommer att göra det här med flera år. För jag märkte när jag satt och funderade lite på detta hur roligt detta är och hur mycket kul det finns att prata om. Så jag kommer nog att plöja hela 80-talet, kanske till och med något år in på 90-talet om andan faller på det. Det vet vi inte riktigt än. I vilket fall, om man går lite på deras lista på IMDb. Jag har skrivit ner, jag tänkte skriva ner typ de 10 häftigaste titlarna. Helt omöjligt. Det är så många. Så att jag har hela listan här och att vi bara pratar om det här. Det är ju så bra grejer. Vi måste ju självklart prata lite om översättningarna. De var ju sämre än någonsin, de svenska översättningarna. Lean on me, hårt mot hårt. Jaha, och Weekend at Bernie's, det är väl ingen svår titel att översätta. Men länge leve Bernie. Han är ju död, det är ju det som är hela grejen. Jag fattar inte. Och där är många sådana, ja, Heathers såklart, häxor, läxor och dödliga lektioner. Vad hade du rökt, du som kom på detta? Men ja, det finns många sådana. Look who's talking, titta han snackar såklart. Och sen har vi tydliga, som skulle kunna ha blivit så fel, Honey, I Shrunk the Kids, Älskling, jag krympte barnen. Där fick vi den korrekta titeln, fast på svenska. Jättekonstigt att den skulle lika gärna kunna heta att Mina minibarn och jag, eller någonting sånt. Alltså, ni fattar, jättekonstig idé. Och gud vad bra det är med översättningar, det kan man aldrig få nog av. Vi har ju Batman, och för många så är nog 1989 The Year of the Bat. För mig bland annat, eftersom man hade längtat. Jag hade följt 60-talsserien länge. Gick väl på TV4 kanske eller någonting. Där sent 80-tal. Någon kanal i alla fall. Och den är ju campy som satan. Och absolut inte jättebra. Men jag älskar den. Jag köpte Blu-ray-boxen när den kom för något år sedan. Och jag njuter av det. Jag tycker det är jätteroligt. På sitt eget lilla sätt. Sen att det inte har sådär vansinnigt mycket med The Dark Knight att göra. Det är väl en helt annan grej. Har ni förresten tänkt på vilket som är det absolut roligaste avsnittet i hela Batman-serien? 60-talet. Det är ju avsnittet när The Joker ser till att en sån här vending machine, en automat med godis och läsk i på en skola, helt plötsligt ger ut grejerna gratis. Och alla ungdomarna går helt bananas och bara, wow, kan man få saker gratis? Då ska vi aldrig plugga igen, utan vi ska bara leva slöseriliv och dekadans och sex, droger och rock'n'roll. Men sen kommer då Batman West och ställer allt till rätta. Ungdomar, ni måste studera för att bli intelligenta och ni måste jobba och ni måste göra det ena med tre. Det är det bästa avsnittet av dem alla. Och det var ett avsnitt jag faktiskt inte hade sett innan jag köpte boxen. I alla fall kommer jag inte ihåg det. Så när det kom och var så bra, då jublade jag faktiskt. så kom det i alla fall filmen Batman 1989 med bästa soundtracket jag hade hört fram till dess. Jag älskar Prince soundtrack. Jag älskar Bat Dancer Party Man. Jag älskar Arms of Orion. Kanske, det är väl Lemon Crush som jag inte tycker är så där vansinnigt bra, men jag tycker det är ett fantastiskt soundtrack. Och likaså själva filmmusiken är ju enastående. Och så filmen då såklart. Michael Keaton är ju kanon som Batman. Perfekt på alla sätt. Jack Nicholson är ännu bättre som The Joker. Och hela filmen är... Den har allt jag älskar med Batman. Batman är min favoritseriefigur. Stålmannen var den när jag var liten. Och det föll sen fort. Ingenting jag har tagit upp igen. Utan för mig är det Batman som gäller. Och jag gillar allt ifrån 60-talskampet till de mörka Batman. Och den absolut bästa serietidningen är såklart Arkham Asylum. Det fattar vi alla. Men det pratar vi om i en annan podd. Batman, det är verkligen the year of the bat. Vi samlade och vi köpte grejer och filmen kom och den var precis så bra som man ville. Tyvärr så höll inte, jag tycker de andra är okej, det måste jag säga, men det är den första där från 89. Det är the shit, verkligen. Annan toppfilm 89 är såklart Indiana Jones and the Last Crusade. Jag gillar Indiana Jones-filmerna. Jag har sett de tre första. Jag har faktiskt inte sett den fjärde som kom för några år sedan. Jag har köpt Blu-ray-boxen nu precis, så att jag blir att jag ska titta igenom allting igen. Men jag tycker att de hade inte överlevt så bra som jag ville. Det är inga filmer jag tittar på varje år, utan jag köpte DVD-boxen för några år sedan. Och då tyckte jag faktiskt att speciellt den andra filmen var sämre än jag mindes. Och Last Crusade hade en sån här, alltså, och det är förrädiskt med nostalgi, för man har en känsla där och allting var så magiskt. Och så såg jag den filmen igen och så var den var okej, jättebra. Sean Connery är rätt så rolig, men jag vet inte, jag ska säga det nu igen. Nu är det nog 5 eller 6 kanske 7 år sedan så jag såg dem senast, och jag ser fram emot att se allihopa igen, plus att jag ska se den fjärde. Så vi får se om jag har lyckats få tillbaka känslan, eller om jag nu är då bara, det är jättetråkigt, och så kanske det blir bättre av det. Vi får se. Det är ju Indiana Jones, att säga att det är tråkigt och dåligt, det är ju i jämförelse med Indiana Jones minnet. Det är inte i jämförelse med andra filmer, eftersom de ändå är bättre än de flesta andra filmer. Speciellt allt som är gjort efteråt. Dödligt vapenserien. Köpte Blu-ray-boxen där. Tvåan kom 1989 och det är ju den stora hitten, för det är den där han sitter på toaletten och där är en bomb kopplad. Jag vet inte. Jag tycker ju att parodin är bättre. Laddat vapen. Loaded weapon. Jag såg ju alla de här när de kom. Och då, alltså, speciellt den första. Man tyckte det var skitbra. Den här crazy Mel Gibson mot den här lugna, vettiga Danny Glover. Men de är lite dussin action idag, är de inte det? Jag tappar intresset när jag tittar på dem, så jag har dem som sån här bakgrundsfilm man kan ha ibland. Jag har ju alltid skärmarna igång när jag är hemma. Så att jag har alltid filmer igång, eller tv-serier, men oftast filmer. Och de är en typisk sån... Jag är nöjd med att se 10 minuter här eller 20 minuter där. Att sitta ner och aktivt titta på en dödligt vapenfilm i 2 timmar. Det orkar jag nu inte. Actionkomedier, det kräver mer. Då ska det vara Die Hard för att jag ska hoppa högt. Oh, den är 88. Och tänk när vi gör det i året. Och det blir säkert ett bra år. Vad kommer 88? Ja, det tar vi då. Back to the Future 2. Självklart Back to the Future 2. Den naturliga uppföljaren till ettan. Ettan är en av 80-talets bästa filmer. Och tvåan är faktiskt inte jättelångt efter. Trean är betydligt sämre. Och en av dem jag nästan aldrig tittar på. Jag tycker den är riktigt, riktigt tråkig. Men ettan och tvåan hänger ju på sitt sätt ihop. Det var ju synd det där med att de inte fick med honom. Han som spelar pappan i det här med namn och live och direktsändning. Crispin Glover. Att de inte fick med honom till tvåan, det var ju synd, för han gör ju en bra roll i ettan där. Men det spelar egentligen inte så jättestor roll. Jag tycker det är en jätterolig film. Och jag gillar det här framtidstänket med 3D JAWS kommer ut från reklamen på biografen och sånt. Vi är ju nästan där nu med augmented reality. Och sen är det kul att se en film som gjorde några år efter sin första, men som hänger ihop så pass bra. Samma med Halloween ju, att den första kom 78 och den andra 81, men det är ändå samma dag och det märks att det, man behöver inte göra någon jättestor skillnad på det. Man ser att det faktiskt tillhör samma dygn. Jag vet inte hur många av er som såg den här. De gjorde ju en grej, Michael J. Fox och Christopher Lloyd, på någon tv-show för något år sedan bara. Där de gjorde en grej kring Back to the Future. Det var faktiskt lite svårt. Han är väldigt gammal nu, Christopher Lloyd. Och Michael J. Fox lider ju svårt av sin MS. Nej, Parkinson är det väl. Men de gjorde så gott de kunde och det var inte helt värdelöst, utan jag tyckte det var lite småkul. Men det är lite jobbigt att titta på ibland och se sina gamla idoler. Framförallt inte bli äldre, det har jag inte så stora problem med, men jag tycker synd om Michael J. Fox. Han förtjänat bättre öde än att hans kropp skulle överge honom. Det är en sån människa som man räknar som en storebrorsa när man växte upp. Ghostbusters 2 är väl inte så mycket att orda om, den är ganska trevlig. Varken mer eller mindre. Ettan är ju genialisk i sin genialitet. Och jag älskar verkligen nyinspelningen. Jag vet det är många haters på den, men det skiter jag i. Jag tittade på den och jag skrattade högt och reste mig upp när Paddy satt och slog. The power of Paddy compels you, det är ju en av de bästa scenerna i en film på de senaste 20 åren. Så jag älskar den, men jag älskar Ghostbusters 1 och jag tycker 2:an är helt okej. Jag tar inte fram den jätteofta, men när jag väl gör det så njuter jag av den. Det är svårt att leva upp till en sån klassiker som 1:an är. Och det lyckades de inte riktigt med. Jag såg Den lilla sjöjungfrun, den räddade ju Disney där. Det måste ha varit den. Disney var ju verkligen på hal is där slutet av 80-talet efter några riktiga kalkoner. Eller i alla fall filmer som inte sålde så bra som man ville. Men sen kom ju Den lilla sjöjungfrun och Lejonkungen. De två var det väl som verkligen såg till att företaget Disney kunde överleva, och idag är det ju större än någonsin. Lilla sjöjungfrun hade jag, vad jag minns så såg jag faktiskt aldrig den när det begav sig. 89, var jag ju 12, jag borde ha sett den, men så var det en tjej där i sjöjungfru. Jag kan inte minnas att jag tänkte så, men jag kan ju inte minnas att jag såg den. För jag såg den här om veckan nämligen när jag fick tag i den på Blu-ray. Jag har börjat köpa upp alla Disneysarna på Blu-ray. Och den var bra, och den var inte så bra som jag trodde. Den var lite för lång och det var något lite småsegt parti. Men den var definitivt sevärd, absolut. Jag tyckte den var rolig och kommer definitivt att se den igen. Jag blev däremot mer förälskad i Beauty and the Beast, som jag också såg för första gången bara för några månader sedan. Den tyckte jag verkligen var helt fantastisk. Och att det nu kommer en ny inspelning på den med Emma Watson, det börjar ju för en trevlig filmstund här i mars. Och sen har vi ju, jag kommer att lista mina favoritfilmer från året. 5 stycken med kanske ett par bubblare. Men den näst största för mig, det är ju den som jag har levt med allra längst egentligen. Och det är Ett päron till farsa firar jul, National Lampoon's Christmas Vacation. Jag kan varje ton, jag kan varje ord och replik, jag kan varje scen i den filmen utan till. Jag behöver egentligen aldrig se den igen. Det är nog en av de filmer jag har sett flest gånger. Jag skulle gissa på närmare 1000 gånger. Jag behöver aldrig se den igen. För jag blundar och då spelas den upp i huvudet. Den har allt som jag älskar. Verkligen allt. Miljö, filmteknik, skådespeleri, manus. Det finns ingenting i den filmen som jag inte tycker är fantastiskt. Mer finns inte att säga. Det är en enastående film, alla kategorier. Och en jag fortfarande ser flera gånger om året. Alltså de första 10 åren efter att den släpptes måste jag ha sett den, jag vet inte hur många, 100 gånger varje år. Först såg man den, jag vet inte om jag såg den på bio, det kan jag inte minnas. Men vi hyrde den på videokassett och jag kopierade den och den gick hela tiden. Hela tiden gick den. Ja, det var helt fantastiskt. Tango and Cash. Ja, där har vi ju en film som borde varit så mycket bättre. Stallone såklart och så... Kurt Russell. Och jag tyckte den var bra då. Jag har inte sett den sedan tidigt 90-tal. Man fick ju en sån här superkopia på den. Kommer att återkomma till dem. Och den... Det som har levt kvar med mig, det är ju att någon... Han skjuter någonting, Stallone. Och så säger någonting, oh, just like Rambo. Och så säger han Rambo i så pussy. Och så skjuter han vidare. Den repliken levde kvar. I övrigt minns jag nästan ingenting av den filmen. Den gick på TV3 för några år sedan när vi bodde i Växjö. Och då såg jag nog en timme eller någonting. Men knappt, inte ens det minns jag. Mer än att jag såg den. Så det är nog kanske dags faktiskt att leta upp Tango and Cash igen. För den, jag minns att jag gillade den då. Och idag minns jag inte vad den handlar om. Och det är lite synd. Djurkyrkogården, ja. Pet Sematary. Den har ju släppts på Blu-ray, den och många andra Stephen King-filmer. De är ju svåra som fanken att få tag i, för det är amerikanska regioner och utgår allihopa. Men den är ju, ligger högst på listan. Den är ju... Den var väldigt otäck när jag såg den. Och nu har jag nog inte sett den på 20 år. Så att det är verkligen dags än. Jag har inte ens den på DVD. Jag har aldrig köpt den på DVD. Utan jag har bara väntat på något annat. Och nu finns den på Blu-ray, så det är ju dags. Dessutom har det kommit en dokumentär som heter Pet Sematary, The Road to Pet Sematary, Unearthed and Untold. Eventuellt ska den släppas fysiskt, men det spelar inte mig någon roll egentligen. Däremot finns den att köpa på Amazon digitalt, men den är inte släppt här. Nu är den släppt på Amazon England och jag vet inte om vi kommer åt den, för jag kunde inte köpa den amerikanska på Amazon.com. Men jag kanske kan köpa den brittiska. Jag får kolla lite på det, för den dokumentären vill jag verkligen se. Och då vill jag, men då vill jag ha filmen i färskt minne från Blu-ray först. Så att man har allting med och kan fundera på det. Jag minns den som väldigt otäck. Jag minns skådespeleriet som förvånansvärt bra. Speciellt av den här otäcka systern som är instängd på vinden. Sen har vi en sån här konstig grej. Lite som Småkryps liv kontra Ants när de kom på 90-talet. Turner and Hooch med Tom Hanks och K-9 med Jim Belushi. Två snutar som har hundar och det händer grejer. Jag såg båda. Jag minns att jag tyckte Turner and Hooch var den bättre då, men det är ju 27 år sedan. Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte ens om jag hade tittat på dem idag. Jo, kanske att jag hade velat se Turner and Hooch igen, för jag är väldigt förtjust i Tom Hanks 80-tal. Men... Jim Belushi däremot tycker jag är en av de absolut mest överskattade komikerna någonsin. Jag har inget, eller väl, i alla fall inte mycket till övers för honom. Så kanske att jag ser Turner and Hooch igen. Och, kanske finns på Netflix, det har jag inte ens tittat på. Ja, man kan ju leta. Känns inte jätteöverhängande. Och samma gäller Karate Kid 3. Allvarligt talat. Ettan var kul när man var 10 för att man kunde identifiera sig och alla gjorde tranan på skolgården. Tvåan, där började tappa lite. Man hade på något sätt växt upp, även om det bara var något år senare, så hade man växt ifrån honom. Och trean sen bara, nej snälla, det här, nu är det ju onödigt, nu tar du bara ut min tid. Jag såg väl det några gånger, men det finns någon form av box med alla tre filmerna i och även nyinspelningen, och jag säger bara nej. Ett tag tänkte jag faktiskt köpa den första filmen och ha, men det finns ingen anledning. Det finns ingenting i den jag vill säga igen. Däremot, musiken är ju väldigt bra. You're the best around. Na, 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 na. Den är ju väldigt bra, den låten till exempel. Så får vi lyssna på soundtracket någon dag istället. Och minnas när jag försökte göra tranan på mitt icke fullt så brutna ben som Daniels var i filmen. Och sen har vi nästa film. Det är konstigt att två av de filmer som har levt med mig längst är gjorda samma år. Det är ju ändå, fast det är i och för sig. Det är väl ändå rätt låga odds på det, eftersom de flesta gjordes på 80-talet och det rör sig om 10 år. The Burbs. En jävel till granne. The Burbs är ju svåröversatt. Det förstår jag. Det är en förkortning då för er som inte vet. En förkortning av The Suburbs, förorten. Och det här förortslivet, folk i villa med hund och går ut med hunden på morgonen, går till jobbet och sådär. Det är ju ett begrepp lite i USA. Vi har ju inte det, eller framförallt hade vi inte det 1989. Så vad man kunde översatt den till, jag vet inte, The Burbs. Förortsliv eller någonting. Fast det är ju inte roligt. Och framförallt En jävel till granne. Där har vi, där tar vi ju i lite ändå från fotknölarna, måste jag säga. Det är ju också en film jag hoppas, som jag tror jag har sett 1000 gånger. Jag skulle gissa på det. Varenda replikskifte, varenda låt, varenda musiksnutt, varenda scenbyte kan jag. Och ser om jag blundar. Här är nog faktiskt till och med skådespeleriet ännu bättre. Och nu menar jag inte Casablanca Bogart bättre, utan det är så rätt. Det är så rätt personer som spelar. Corey Feldman är ju genialisk alltid på 80-talet, men här är han ju i sitt esse. Och vad heter det? Mr. Rumsfeld, han militärdåren. Alltså det finns ingen bättre casting på hela 80-talet än honom. Det är hey Pinocchio, where are you going? Ja, det är så bra, det är så fruktansvärt. Det, hela den filmen är bra. Den kom på Blu-ray här om året och då fick man en sån här tidig kopia med andra scener och fel musik i, för att rätt musik var inte skriven än och sånt. Och det, jag såg den och jag blev nästan förolämpad. För jag, som sagt, jag kan allt i den filmen, precis allting. Och när det inte fanns där, och när man fick se andra scener, andra tagningar, annat ljud. Det, nu, när jag tänker på det, så var det ju roligt att jag reagerar så, men jag blev nästan lite arg. Vad fan, jag vill inte se detta. Den är perfekt som den är, ni har inte rätt att göra den så illa. Och sen visade det sig dessutom att den versionen som jag är uppvuxen med, som kom till Sverige, den var ju lite klippt. När Ray Peterson, Tom Hanks då, drömmer sin hemska dröm och grannen med hunden har varsin yxa i huvudet, där är ju ytterligare en grej där i den drömmen som tydligen klipptes bort i Sverige. För när den kom på DVD för många år sedan, så var den ju oklippt, det var en amerikansk DVD. Och då var den scenen med. Men den har jag vant mig vid, att den är med i alla versioner. För att där får man ändå acceptera att vi hade de biografcensuren här som klippte allt som de inte gillade. Vilket ju måste bevisa att det var fruktansvärt tråkiga människor. Och så jag har vant mig vid att den scenen ska vara med, och det ska den ju. Men däremot att se en massa outtakes och sånt. Nu, jag skulle nog vilja se den en gång till, den där outtake-rullen. Men jag får vänta några år så jag lugnar ner mig. Tills dess så tittar jag vidare på den vanliga versionen. För att det finns faktiskt nog ingenting bättre i filmhistorien. Den har allt. Musiken, herregud. Jag hittade soundtracket. Jag var på Comic-Con i New York för många år sedan. Det fanns soundtracket på CD, en pirat-CD, för att soundtracket kom i 1000x när det kom. Och den kostar ju 2-3 tusen idag. Men jag köpte en pirat-CD på soundtracket för 400 spänn. Jag hade inte gjort det idag, men 2010 var det. Då kändes det rätt, och nu har jag ju den. Så att ja, det på något sätt win-win. Fletch Lives, ja. Det där är en sån, något sånt jag borde ta tag i. Jag gillar den första Fletch. De andra, det är väl två till. Jag minns inte dem alls. Jag borde ju gilla dem, för jag älskar Chevy Chase. Verkligen älskar honom. Så att det finns säkert någon fin liten box där. Jag ska kolla om det finns med alla tre. För då ska jag ha en lördag eftermiddag som heter duga. Jag kan inte tänka mig att det är dåligt. Jag kan bara tänka mig att det kanske inte är lika bra som den första. För, ja, av olika anledningar. Sen kommer vi till James Bond-rullen som släpptes 89 och... Det måste vara den första med Timothy Dalton. Jag minns hur besviken jag var att han inte var Roger Moore. Jag älskar Roger Moore och tyckte de var roliga. Även de dåliga Bond-filmerna med honom, de sista som kom där, var ju okej för att han var med. Fast om jag ska vara riktigt ärlig, så den sista där med Christopher Walken, vad är det den heter? Levande måltavla, den är ju inte jättebra. Men ja, man tittar ju ändå, för det var Roger Moore, det var James Bond. Och sen kommer det en ny, och så Timothy Dalton, vem är det? Ingen aning. Ny James Bond, jättekul. Och så är han den minst karismatiska av alla skådespelare i hela världen. All humor är som bortblåst. All sån här underliggande vitsighet som har funnits, all sexighet är borta. Kvar är bara en halvtaskig actionrulle och de åker på något basfodral. Jag minns nästan ingenting av den filmen. Så kände jag då. Idag känner jag borde kanske ge den en chans till. Gladys Knight and the Pips gjorde ju ett soundtrack som heter duga med titelspåret License to Kill, som är en av de bästa låtarna från 80-talet från en film. Och Jag har nog varit onaturligt eller ovänligt hård mot den filmen. Så jag känner faktiskt att jag borde se den igen. Jag har köpt upp alla James Bond på Blu-ray fram till och med Roger Moore. Men jag borde nog utöka den med i alla fall en till där. För jag bryr mig, jag ville ju att han, Remington Steele, vad heter han? Pierce Brosnan, jag ville ju han skulle bli Bond där. Då hade jag nog fan tyckt det var hur bra som helst. Och när han väl blev Bond så då hade det skeppet gått. Jag har inte sett Bond på hur länge som helst för det intresserar mig inte längre. Men ja, det är synd. Vi noterar ju även att när James Bond släpptes på DVD i Sverige för första gången då i mitten av 90-talet eller slutet av 90-talet så hade de ju satt en praoelev på att göra omslaget till just till att stava för att Tid för hämnd, H-E-M-N-D, som då License to Kill heter på svenska. Där stod ju Tid för hämnd med H-E-M-D på ryggen och framsidan och sånt. Och bara, det är ju jätteroligt idag. Och jag ångrar att jag inte köpte den. För jag hade faktiskt gärna haft en felstavad Tid för hämnd i hyllan. Det hade jag tyckt var lite kuriosa. Patrick Swayze. Alltså han var ju inte bra. Jag förstår att många, både killar och tjejer, tyckte han var snygg. Jag tycker själv han såg förbannat bra ut och var lite ruffigt sexy i Dirty Dancing. Men det var allt han hade. För det räckte att titta på Nord och Syd, tv-serien, för att fatta att han har ju inget skådespeleri alls. Någonstans, det existerar inte inom honom. Att han skulle spela sydstatare eller nordstatare med den frisyren och den attityden, det är, alltså, det är så dåligt. Och sen kommer då två filmer samma år med honom. Den ena heter Roadhouse och är så hårt parodierad av Family Guy så att jag bara av den anledningen skulle vilja se filmen. Men jag tänker inte göra det. Det finns ingenting som skulle locka mig att se Roadhouse någonsin igen. Jag ser hellre när Family Guy driver med den. För den var värdelös då. Förutom då att det kom en sämre film som ju då ska spinna vidare på Dirty Dancing-euforin. Och som kallas Dirty Fighting. Jag vet inte om den heter det på engelska. Svenska översättarna hade ju ibland den här grejen att vi översätter till en annan fräsig titel på engelska. Fast det är den svenska titeln. Och det här känns ju lite som Dirty Fighting. Känns lite som att man att den egentligen heter Shoot 'em up kid. Eller någonting annat. Fräckt och fräsigt. Och så tänker de, nah, vi ska sälja denna till alla Dirty Dancing fansen. I vilket fall, jag minns inte om jag såg Dirty Fighting. Jag minns att jag har skrattat åt titeln i alla år. Och jag kommer fortsätta göra det. Jag kommer aldrig någonsin att ägna den filmen en minut av mitt liv. Mycket på grund av att Patrick Swayze är med i den. Nu har jag nog lyckats avyttra halva lyssnarkretsen här. Men det, jag står för det. Jag står för det. Inget ont om honom som människa. Man kan inte vara bra på allt. Det var synd att du gjorde fler filmer än Dirty Dancing. Nightmare on Elm Street 5 kommer ju då 89 samtidigt som vi även får Fredagen den 13 8 och Halloween 5 som jag inte hade en aning om då och Polisskolan 6. Det är många siffror här. Nightmare on Elm Street 5 hade jag som syponkopia så den var fräck av den anledningen och det var något coolt där med när Alices pojkvän, vad heter han, heter Sam blir uppäten av en motorcykel. Det är ju en lite fräsig scen och så. Men Elm Street 1-4 är fantastiska filmer och New Nightmare är jättebra. Femman och sexan är svåra att titta på. De har roliga grejer i sig, det är inte det, men det är så krystad. Alltså, historien som man tyckte var så jäkla bra, det här att Last of the Elm Street Children, ettan och trean. I tvåan flyttar han in i fel hus och fyran, då har ju ändå Kristen överfört sin kraft till Alice. Sen blir det krystat alltså. Den här kompisarna till henne och så han ser jag tecknar killen som är så bedrövlig. Nej, jag vet inte. Det är ingen höjdare tyvärr. Det är ju Robert Englund och Freddy och jag tittar på den lite då och då bara för att hålla den vid liv. Men jag njuter inte av den på samma sätt som jag njuter av 1-4. Halloween 5 däremot har jag inte något jättemycket emot. Jag är inte helt emot att de körde vidare på det. För jag lärde mig det så sent. Jag såg ju första Halloween tidigt. Sen såg jag tvåan också. Så, och trean såg jag ganska tidigt och avskrev. Men den tycker jag om idag, som jag har berättat i en tidigare podd. Men fyran, femman, sexan, det flög över min radar helt och hållet. Så jag kom inte tillbaka sen förrän 97 eller vad det var, när den reboot, eller vad heter det, Halloween H2O kom. Som jag också tycker är bra. Så jag har ju sett dem i efterhand och jag tycker inte de är helt värdelösa. Det är ju inte filmer som man skulle ge Oscars eller ta med sig i graven. Men det är ändå liksom, ja, lite små trevliga. Sådär, som pajar historien lite, men det rättar de ju till sen genom att skita i dem. Det är ett bra sätt att... Ja, men om vi bara låtsas som att tre filmer inte finns så kan vi spinna vidare på detta. Fredag 13.8, Jason Takes Manhattan. Titeln som lovar allt. Filmen som ger inget, för den utspelar sig på en båt. Första minuterna i filmen, hur bra som helst. Han har ju ett par tonåringar som ska jufsa nufsa. Sen fastnar han i en båt och den driver till... Alltså han hamnar ju på en större båt sen. Och, det är inte mycket i den som är något att hänga. Och när de väl kommer till New York, de fick ju bara filma i New York i en kvart. För det var så jävla dyrt. De fick ju filma resten av filmen i Kanada. Eller vad det var. Och, när de väl kommer till New York så går han på Times Square lite. När jag läser Jason Takes Manhattan så läser jag Jason en machete, 8 miljoner döda. Det läser jag. Vi fick 5 eller något. För han ger ju sig ändå bara på de här som han har bestämt sig för att ge sig på. Det är så konstigt. Det är kul när han slår huvudet av boxarkillen. När han står och boxar på tak och sen slår han ett slag och slår av huvudet. Det är putslustig scen. Men så mycket putslustighet vill jag inte ha med Jason egentligen. Så nej, den tar vi bara fram när masochismen är som den är. Polisskolan 6, likadant. Jag minns att det enda jag tyckte var riktigt bra i den förr, det var när det blir strömavbrott så står ju Mouth nere i någon pub och imiterar. Jag hade för mig det var en lång scen. Nu såg jag den bara här om månaden igen. Det var en väldigt kort scen. Men filmen var lite bättre än jag minns. De har ju tappat det där redan. Även om jag tycker att Miami är skitrolig i femman, så har de ju tappat så många av originalmedlemmarna där. Det är ju, man får ju säga vad man vill. Mahoney är ju en integral del av den serien. Mahoneys spel mot Harris och Mouser, det är ju det som är hela polisskolan. Och jag älskar verkligen den serien. Men 1-4 är magiska, 5 är okej, 6 är där, passabel och 7 är så dålig. Så den ser jag faktiskt aldrig. Det känns lite när jag tänker nu. Mitten på 80-talet när det kom en uppföljare så var man så lycklig. När Polisskolan 3 kom, då hade man ju sett detta. När det kommer en ny, ja det kan ju inte bli bättre än att det kommer en till som man tycker om. Men här någonstans 89 så hade det gått inflation i alla uppföljare. Lite samma med fredagen den 13. Om man ska vara riktigt krass så är ju inte 7 så mycket sämre än 1-6. Men det finns någon skillnad i den som gör att jag ställer den utanför. Och sen blir 8 ännu sämre och Goes to Hell ytterligare sämre. Och 10 är ju så dålig som man får krupp. Men de där första 6 på någon vänster, 80-86 där en om året, det är... Jag vet inte, men slutet av 80-talets uppföljare, då hade det hade väl, luften hade gått ur. Vilket ju gör det intressant eftersom det kom nya filmer som var helt unika och banbrytande för mig. Och jag tänker bland annat på Who's Harry Crumb. John Candy var ju en favorit så länge han levde i alla de möjliga roller. Jag minns inte Uncle Buck, den kom samma år och det är en sån jag ska köpa på Blu-ray för att... Ja, det är John Candy. Men Who's Harry Crumb? Det är ju en enastående bra komedi. Bra skådespeleri och roligt manus och allting. Och den har gått helt under radarn för de flesta. Den hette nog till och med Who's Harry Crumb på svenska. För jag tror inte den hette Vem är Harry Crumb? Utan John Candy som spelar detektiven som ska lösa fallet. Och han är ju helt värdelös som detektiv. Men får hjälp i familjen som han utreder. Där är ju en dotter där som hjälper honom. Fast hon inte får för de andra i släkten. Ja, det är en rörig historia. Och jag älskar den verkligen. Det är en av mina favoritfilmer. Och en annan favoritfilm. Det är en som nog väldigt få människor känner till överhuvudtaget. Känns det som. Weird Al Yankovic vet nog många vem det är ändå, för han hade en liten hit. Han gjorde ju parodier på kända poplåtar. Han gjorde bland annat Fat istället för Bad med Michael Jackson och en jäkla rolig video. Han gjorde Beverly Hillbillies. Nej, det är nog fan i filmen. Spelar ingen roll. Han gjorde en film i alla fall 1989 som heter UHF. UHF. Det var hans en tv-kanal, eller en fiktiv tv-kanal som han fick ta över och skapa vad han ville med. En sån här liten privat tv-kanal som plötsligt gjorde jättebra program. Eller bra, men som folk tittade på. Och då började konkurrera med den stora kanalen i stan. Och det sågs inte med blida ögon. Kramer från Seinfeld gör ju en enastående roll här som Stanley Spadowski. Med, som är städare och som plötsligt får ett eget barnprogram. På den här lokala lilla kanalen då. Och alltså UHF är så rolig så jag vet inte vad jag ska bli av. Jag har sett den hundratals gånger och soundtracket, vinylskivan till filmen innehåller ju många av sketcherna, eller vad ska man säga, reklamfilmerna och sådär. Spatula City, Spatula City, Spatula City. And what better way to say I love you than with a gift of a spatula? Honey, where's the spatula? Det är så mycket bra. Gandhi 2. Give me a stick. Medium rare. Och musiken är rolig. Och jätte rolig film som de flesta nog inte har sett. Den kom på svenska, eller kom i Sverige också. Hette Videoten från UHF. Jättekonstig Videoten. Fast lite fyndigt ändå. Flög under radarn. Men i min lilla kompiskrets så kunde vi den utan till. Och gjorde faktiskt egna filmningar. Jag minns jag och Omar och Micke hade, lånade Omars pappas videokamera. Och vi filmade egna versioner av de här Gandhi 2-reklamen bland annat. Sådär. Väl värd att kolla ut för den som inte har sett den. Faktiskt en riktigt, riktigt pärla. Precis som nästa film, Phantom of the Opera 1989. Jajamensan, det är en take på klassiska Phantom of the Opera, men det är ingen musikal, även om det är lite musik i den såklart. Och det är Robert Englund som spelar Eric Dressler. Destler. Oj, oj, oj. Alltså det här, den är ju så jävla bra, den här filmen, så det är ett skämt. Jill Scholen spelar Christine. Ja. Det är en skräckfilm, en skräckvariant av Phantom of the Opera. Och från framgångarna med Freddy Krueger fick ju Robert Englund lite fler roller. Och även i denna ser han lite ut som Freddy Krueger med ett vanvårdat, nej. Ett missformat ansikte. Som man då sminkar över så han ser ut som en vanlig människa som ser ut som att den har sminkat ett misshandlat ansikte. Ja, det ser konstigt ut men roligt också. Jag hade med den när jag träffade honom på Laserdisc. Jag hade med den när jag träffade Robert Englund på en mässa. Och han blev helt sån, oj shit fan, det är aldrig någon som pratar om detta. Nej, jag älskar den. Så jag har till och med startat ett eget Instagram-konto om just den här filmen, Phantom 1989, för den som vill följa det. Ja, det var ju roligt. Vänta lite, så tog han ur sin väska. För han hade ju hundratals foto att sälja. Men han tog ut på sin väska. Och alla de fotorna var Freddy Krueger och Urban Legend och sånt. Men mest Freddy Krueger. Men ur väskan hade han ett promofoto när han var Eric Destler. Och så skrev han till mig både på fotot, det fick jag av honom för att han tyckte det var så coolt att någon brydde sig om den filmen. Och så signade han självklart Laserdisken också. Väldigt sympatiskt. Det är en enastående rulle. Helt fantastisk på alla sätt. 80-talsskräckis med den tidens musik. Det finns ett soundtrack faktiskt som jag inte har fått tag i. Den finns på disco också, sånt för några hundra. Men jag vill ha en i toppskick. Misha Segal heter han som skrivit musiken. Så den kommer. Häromdagen tittade jag på Fright Night. Jag fick tag i den på Blu-ray. Kul. Rolig 80-talsskräckis. Kom ju 85 eller någonting. Och det visade sig att det kom en tvåa 1989. Den har jag aldrig sett. Jag känner nog knappt till den. Alltså om jag bara rakt upp och ner så nej, jag visste inte att det fanns. Men det får jag ju kolla upp. För den måste jag ju säga. Den måste ju vara bra. Kanske. Och likadant så kom det en skateboardfilm. Nu, jag älskar ju thrashing. Det gör väl de flesta av oss. Den kom väl 87 va? Eller var det 88? Kanske 88. Och något år efter så gjordes det jättemycket reklam på MTV och så vidare för något som heter Gleaming the Cube. Den har jag aldrig sett. Och jag blev påminn om den när jag tittade på IMDb:s lista. Jag borde ju se den. Jag gillar skateboard och kunde aldrig åka. Men jag var imponerad av de som kunde. Och jag som sagt älskar thrashing. Och så mindes jag, fan, de pushar ju jättemycket för den på MTV. Det var någon slags making of dokumentär och det var intervjuer och små korta teasers och sånt på MTV på den tiden. Och jag har aldrig sett den. Det är ju jättedåligt. Så att, ja, där har jag min egen personliga hemläxa. Det är de två sista här, Fright Night 2 och Gleaming the Cube. Då måste jag verkligen leta upp och införliva i samlingen. Men om vi då ska sammanfatta filmåret 1989, så alltså jag kan ju, en topp femma är, och det här är ju utan inbördes rangordning eftersom då, det här är filmer som jag lever med, så att jag kan inte säga att någon är bättre eller sämre, men det är grejer jag kan så pass mycket utan till och citerar dagligen så pass ofta att jag måste liksom, det här är, det är min topp femma. Två översta naturligtvis är The Burbs och Päron till farsa firar jul. Även Batman, Who's Harry Crumb och UHF. Det är de fem filmerna från 1989 som jag bär med mig dagligen. Och som en liten sån här bubblare som skulle kunna in på listan. Back to the Future 2 naturligtvis. Och även Phantom of the Opera. Men det är en ny kärlek, alltså en återupptäckt kärlek. Jag har alltid älskat den, men jag tappade den i ganska många år för den var svår att få tag i och så vidare. Men nu finns den här igen och har vuxit sig starkare än någonsin, så att den kanske hoppar upp allra högst upp om några hundra tittningar, jag vet inte. En film jag glömde nämna Mitsun säger, det är Lock Up med Sylvester Stallone. Den köpte jag i Göteborg här om veckan. Jag har inte sett den sedan den tiden. Jag tyckte om den då, men jag tyckte om allt som Stallone gjorde. Jag hade den på Sypon-kopia och alla sådana man har fått kämpa för att se, alla Sypon-kopier, de betyder alltid lite mer därför att sämre kvalitet och svårare att titta på, och därför tittade jag desto mer därför att man fick titta flera gånger för att uppfatta vissa grejer. Och den är en sån, så att det ska bli intressant att se den igen. Jag vet inte om den har hållit. Jag har faktiskt nästan lite svårt att se den, men den kostar 50 spänn. Så att, ja, jag tar en chansning att Stallone och jag fortfarande är goda vänner i den, även i den filmen. 1989 är vikt enastående år. Sen ska vi sen börja prata musik. Herre jävla gud, med Kiss med Hot in the Shade och soundtracket till Batman och allt annat bra som kom. Så att, ja, men det blir en annan podd. Nu har vi ju pratat film här och man får hålla sig till den häst man har. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Som sagt, det här var ett väldigt roligt temaavsnitt. Filmåret 1989. Jag kan tänka mig att det blir fler filmavsnitt. Det kan faktiskt inom en inte allt för avlägsen framtid. Hoppas att det är okej. Annars så får ni ju lyssna på någon annans podd. Gud bevars. Det finns en jättebra podd om hårdrockbandet Kiss som heter Alex Room Service. Den kan man lyssna på också om man vill. Man ska helst lyssna på båda. Inte samtidigt dock, för att de synkar inte. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni är med. Vi ses nästa gång och som vanligt, då är vi kanske i havet. Adjö.